Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Där säger vi varmt välkomna till ännu en införpodd. De duggar ju tätt nu och kommer så göra en tid framåt. Och med mig på länk har jag Robin Fredriksson. Välkommen.
Tack så mycket för det.
För den observante så var du inte med i matchpodden efter på grund av jobb. Tony var ju med. Har du lyssnat på den? Vad tycker du?
Ja, det har jag gjort. Ja, det var väl bra snack från er båda, tycker jag väl.
Var det något du inte höll med om?
Ja, det var det säkert, men jag kommer inte ihåg vad det skulle kunna vara. Men nej, alltså det är väl, jag hade väl kanske pratat, Tony sa ju att det absolut viktigaste var tre poäng, liksom. Tre poäng. Och sen kan man, jag hade väl oroat mig mer över att prestationen inte var så himla bra.
Även fast det är premiär och allt vad det är.
Ja, men det är samma gäller för alla lag. Liksom.
Jo, det är sant. Men ja, Örebro då på onsdag. Vi kommer släppa det här på tisdag då. Så det blir alltså imorgon när ni lyssnar på det här. Vad tror du då att Djurgården, alltså, hur kommer vi tackla den här matchen? Vad kommer vi förbättra från, eller vilja förbättra från Sirius-matchen?
Jag tror framför allt att man inte är särskilt nöjda med Sirius-matchens prestation och kommer ganska tidigt i den här matchen vilja liksom hålla i taktpinnen, inte liksom förlita sig på det var liksom lite kontringsspel och sånt där mot Sirius, så att jag tror att man vill verkligen föra matchen mot Örebro, speciellt i och med att det är på ens hemmaplan och sådär. Det tror jag att man liksom, jag tror fortfarande att man tänker lite hemmaspel kontra bortaspel, fast liksom publikfaktorn inte är en grej.
Ja, men det har väl med så här miljön att göra, så det är så att man känner planen, man känner till.
Ja. Jag vet inte om alla planer har samma mått i Allsvenskan, men det där kan skilja sig också.
Det tror jag inte de har. Ja, verkligen.
Så att nej, jag tror att man vill koppla grepp från start och vill ju få lite rotation i laget också med tanke på att täta med matchschemat.
Ja, men vi börjar då med vad behöver Djurgården göra för att koppla grepp på matchen då? vad behöver man ändra på då?
Ja, det vi behöver göra, behöver göra för att koppla grepp på matchen, det är väl att nej, jag vet inte Farid. Alltså, vi kan ju inte ha samma, vi kan inte gå in med samma liksom, alltså vi är ju, ja, jag vet inte, jag vet inte vad jag ska svara på det.
Ja, men alltså mot Sirius, för det första så gick väl allting väldigt långsamt. Vi höll väl knappt boll. Det var få tillfällen vi gjorde det. Vi pressade ingenting när vi hade blivit av med boll. Det är väl de bitarna som man, när vi väl gjorde det så såg man skillnaden på det. Vi försökte snabbt få till någon svår pass som liksom krävde att mottagaren skulle göra något, ett svårt moment för att sen i sin tur behöva göra ytterligare en skicklig grej för att vi skulle få det där övertaget. Den transportsträck, alltså det måste man väl göra annorlunda, tänker jag. För annars så kommer det inte alltid då liksom resultera i att vi bärgar 3 poäng ändå.
Alltså jag tyckte att det brast liksom ganska mycket individuellt fast hos alla då, så att säga. Alltså det som...
Ja, men det där menar du, var en kollektiv halvbra insats. Sen var det några som stack ut individuellt också, liksom, givet Erik Berg och givet Oscar Pettersson. Men i övrigt, ja, Harrys inhopp också väldigt bra, tycker jag. Men i övrigt så är det inte många man... Aslak gjorde väl kanske inte bort sig, och inte Jonis heller. Men sen... Alltså en sån som eleganten Ulvestad liksom. Minns du någonting av vad han gjorde?
Nej, Johan hade ju inte så mycket boll, och det är väl då han egentligen är som mest nyttig. Men han är ju liksom en... Hans styrka ligger ju i duellspelet och den biten. Men alltså med boll är ju inte hans... inte då han skiner som mest, tycker jag. Då brukar jag snarare ganska bli lite frustrerad över hans begränsningar. Att han, det är så, han är ju liksom bäst på allt. Men när det ska avslutas eller när jag ska slå den avgörande passningen, då skulle jag hellre ha att bollen låg hos någon annan. Men mot Sirius så... Det var ju frustrerande för att vi... Det är ju liksom i uppspelsfas och sånt där, så... Allt går bra tills den hamnar hos någon som liksom... Det är den här klassiska att... nej, men det att vi inte har spelat match på ett tag. Vi har inte spelat träningsmatcher på ett tag. Att man liksom inte är i matchform, som man säger. Att det liksom... Man schabblar med bollen och såna där saker i liksom... kan missa en enkel passning. Och det är så, för att ett helt anfall ska funka och det ska komma till avslut, så... är det ju liksom 5, 6, 7 enkla aktioner som ska gå rätt. Men om en av dem där i den kedjan fallerar, då händer ju ingenting. Och det var ju då, det var det som hände, tyckte jag, liksom 20-30 ja, gånger.
Ja, det var väl också ibland mer än en gång det fallerade. Alltså i den kedjan så kanske det var lite dåligt i en fas, och sen nästa person som skulle skicka vidare var också lite dåligt. Då har du tappat ganska mycket redan där. Liksom, jag tycker mittfältet överlag behöver steppa upp en aning.
Ja,
och även så här att anfallsmässigt, visst, Kujo hade inte jättemycket att jobba med, men kan man också vända på det. Det gäller ju också att visa att det finns att jobba med, bara bollarna kommer dit då. För det kändes ju inte som att det fanns så mycket möjligheter att lägga någonting heller. Alltså det var bara, som du säger, det var väldigt ett Djurgården som inte var i form, helt enkelt. Mm. Som ett kollektiv.
Ja. Då förväntar väl oss ganska mycket rotation i laget till imorgon mot Örebro. Så att det kanske är positivt.
Ja, för någonting man heller inte tänker riktigt på, så här, hur slitna kan spelarna vara. Men det är ju de här, den här tiden på året som en normal säsong så hade vi efter matcherna liksom fått höra spelarna berätta om att ja, det var så jävla varmt och man är helt slut. Nu kommer det ta någon dag extra att återhämta sig. Mm. För man får inte glömma att vi är liksom i mitten av juni och det var riktigt varmt i Uppsala i söndags. Och givet det och det täta matchspelet så tror jag att vi, och liksom de här möjligheterna till 5 byten vid 3 tillfällen, så tror jag att det behövs nog roteras. Även om det hade sett jättebra ut, så är det nog i det långa loppet absolut nödvändigt att rotera. Och vad tror du att rotationerna kommer att bli då?
Backlinjen så tror jag väl att vi får samma, men jag har svårt att se att man spelar liksom Erik Berg 2 gånger på 4 dagar. Man bör,
det känns väl dumt att göra det va? Även om
ja,
situationen ser ut.
Man får, problemet är att vi har inget liksom naturligt alternativ där i så fall. Det är ju det som är det jobbiga. Då ska vi antingen sätta in Augustinsson i mitten där han liksom inte har gjort bra ifrån sig tyvärr.
Ja, men med kuppen färskt i minne, tror du de gör det? Tror du tränar du hon?
Alternativ 2 är ju att sätta Ulvestad som mittback, men jag är fan allergisk mot att behöva sätta sin bästa spelare på någon annan position än dens bästa position.
Men är det okej att göra det så här tidigt i säsongen då, om man ändå inte är i eller så här, man är inte varm i kläderna än? Kan det vara okej att göra det då?
Ja, vi har inte så mycket andra alternativ, så vi måste väl göra det i så fall. Abrahamsson ska borta en månad och Jesper Nyholm har väl en bra bit till spel fortfarande. Så att de är inte aktuella för att sitta på bänken någon av dem som jag har uppfattat det. Så att då är det väl det. Det är väl sätta ner Ulvestad som mittback som gäller. Och han kommer väl klara det helt okej. Okay. Men då får vi konsekvensen av att vi tvingas ändra på mittfältsblocket.
Mm, samtidigt som det har vi pratat om tidigare, det är där vi har täckning på mittfältet.
Ja, men Curtis Edwards var ju borta sjuk sist.
Mm. Det är sant.
Så då är det väl så att det skulle bli Kevin Walker och Jesper Karlström som startar på ett sittande inne i mittfält. Några andra alternativ?
Om nu Astrid... Ja, exakt. Nej, det är sant. Då lär det väl bli så. Om nu Ulven kliver ner.
Ja. Vi har ju sett... Alltså, vi har ju aldrig sett Astrid spela i den rollen, så att säga.
Nej, kan det vara idé att göra? Han kom inte riktigt in i matchen sist.
Nej. Man har ju inte gillat när han kommer ner så där långt tidigare, men om man ämnar spela så där långt ner, då kanske det är bättre liksom. Men jag tror inte att man tycker att han arbetar tillräckligt hårt för att spela där alltså.
Nej, yttrarna då, vad tror du där?
Skulle väl tippa att Jonathan Ring spelar igen och att Harris spelar från start den här gången.
Bara liksom ett rakt byte mot precis så som byterna var i matchen.
Ja, och sen så kan man väl ta in, det var ju på vem som spelar centralt också. Vi jag är osäker på Kujovic.
Ja, det är svårt också för...
Han spelade ju så pass lite sist, så att då kan han ju starta igen.
Ja, och jag menar, det var inte så att han sprang ju inte ett maratonlopp på plan. Hur varmt det än var. Givet att man kanske vill liksom visa att han är nummer ett och påtänkt som nummer ett där. Då kanske... Det är viktigt att få igång en sån där också.
Mm.
Hur täta matcherna än är så känns det som att det finns det är av vikt att han kommer in i den här säsongen redan från start.
Ja, och sen, alltså, jag tycker inte att det är hans fel mot Sirius. Alltså, om Kujovic inte syns i en match, då är det ju oftast inte på grund av honom, utan det är ju för att, alltså, det är en boxspelare, och har inte vi bollinnehavet och för in bollar i boxen, så ja, då kommer man inte ha så mycket nytta av Kujovic. Så är det ju. Och den statistiken finns ju, den var ju D-play väldigt bra att ta fram sist, och där hade vi ju, vi har otroligt få bollar som går in i boxen på hela matchen.
Borde bytet ha kommit ännu tidigare då? Sett till hur matchbilden var, för det fanns ju inte jättemånga tendenser förutom liksom få ögonblick.
Jag menar att byta redan i paus eller för, ja. Man ja, hoppas väl att det ska bli en enorm uppryckning i andra halvlek, men det fick vi inte. I alla fall inte initialt.
Men så tror du? Tror jag, ska vi ge honom
jag skulle spela honom igen och hoppas att ja, det är vi som för spelat den här matchen. Men jag tror inte att det är Astrid som spelar bakom. Och då blir det väl kanske Kalle Holmberg som spelar 10. Kujovic 9 och Ring och Harris. Eller Ring och Bergkrot kanske.
För det har vi väl testat, eller jag är helt fel ute. Visst körde väl Kalle bakom, var det Dalkurd?
Eller är helt fel? Det minns jag. Ja, jo. Det är möjligt.
Jag vill minnas att han har gjort, att vi har sett det någon gång, och det var snack om liksom att här får Astrid spotta upp sig om han ska peta Kalle sen.
Ja.
Ja, för mig. Ja.
Det känns det som att det är lite bra kemi mellan Bergkrot och Kujovic. Det är någonting jag bara fått för mig, men jag tror att det är så.
Ja, vem vet, vem vet. Men det känns ju verkligen som att fan, tränarna har, alltså det krävs, jag ska inte säga att det krävs, att det inte krävs mycket från en tränare förra året, men i och med det här spelschemat och möjligheterna till 5 byten, det blir en ny typ av tävling på något vis.
Mm. Ja, det är lite annan sport.
Ja.
Det är sällan vi ser såna här förändringar i fotboll, men vi är ju framtvingat den här gången. Det är svårt att tänka sig att det var första VM 1970 man tillät avbytare. Det känns som att det är så pass nära i tiden liksom.
Nära och nära, det är ändå 50 år sedan.
Ja, men det är liksom...
Ja. Jag är med på vad du menar. Men vad tänker vi då? Vad har vi? Vad säger vi? Ska vi städa av Örebro?
Jag var ju väldigt nära med mitt tips förra gången. Jag sa ju 1-0 fast situation.
Ja, jag tänkte på det väldigt länge. Och det var nog därför jag jublade än mer när Oscar Pettersson gjorde. Ja, där har vi inte snackat något.
Nej, han kanske spela till sin startplats. Ja.
Tycker han hade så jävla bra svar i intervjun efteråt. Liksom, att nej, vad fan, så länge jag krigar på träning och håller... gnugga på och när jag får chansen och gör, liksom, kliver in och gör det här helt okej jobb, då varför ska jag inte vara med i snacket?
Ja, jag tycker framförallt att gällande både han och Alexander Abrahamsson, så alltså det är spelare som är 20 och 21 år. Det är inga junisar. Alltså antingen är de på den nivån de bör vara på, och då bör de ju konkurrera som alla andra. Och är de fortfarande på juniornivå när de är 2021, då har de ju inget Djurgården att göra.
Nej, alltså de ska väl inte åldersdiskrimineras, men det är väl, allting är väl prestationsbaserat, hoppas man.
Ja.
Jag är helt övertygad om.
Ja, men man får inte vara rädd för att slänga in Abrahamsson.
Nej, det tror Kim och Tolle känns som sådana. Det är inte min bild. Eller?
Alltså, jag tycker att de för att slänga in en oerfaren spelare eller?
Ja, men alltså, om han har visat, eller om en oerfaren ung spelare visar framfötterna på träning, då kommer inte det vara, åldern kommer inte, och deras oerfarenhet kommer nog inte vara ett hinder för att de ska få chansen. Sen om det visar sig på match efter match att jävlar vad det skiljer sig från träning, då kommer de ju givetvis att ha det med till nästa gång. Det tror jag, men så här initialt så tror jag inte.
Men om vi ska liksom rotera med den ja, förhållandevis breda truppen vi har, då bör vi ju se Abrahamsson och Pettersson lika mycket som de övriga egentligen. För om de förväntar om de förväntas ju vara på samma nivå så att säga. I och med att de är vuxna. Det är inte som att slänga in en 18-åring där du liksom har förståelse för att det kan vara lite junioraktigt. De där är ändå seniorer vi pratar om.
Ja, nej, jag håller väl med dig. Men ja. Du ja men ger dig på en chansning då. Vad blir det? Matchbild och slutresultat vill vi.
Okej, jag säger att Kujovic startar och vi gör en bra första halvlek och ja, 2-0 och Kujovic gör båda två i första halvlek.
Ja, hoppas jag verkligen du har rätt. Och det står sig matchen ut eller vad
nej,
tänker vi?
2-3 till slut. Nej. nej, men jag tror att det står sig matchen ut.
Ja, ännu en nolla på kontot.
Ja. Ja, det, ja, då hade man blivit glad om vi liksom ska rotera i försvaret och det finns ändå en del offensiva komponenter i ÖSK som kan ställa till problem. Så att, ja, det nej, men det är väl ett tips jag är inte helt missnöjd med.
Nej, vi kör på det och på tal om ÖSK, vi fick ju lite input efter senaste inför-podden om att det vore kul om vi kunde gräva lite djupare hos våra motståndare. Och där känner vi väl att det tar ju sin tid, men vi är inte sämre än att vi försöker göra någon halvkompromiss då. Så vi tar och ringer upp en engagerad örebroare. Och hör vad han har att säga om onsdagens match då. Och även kanske komma in lite på hur Örebros premiär var och lite snacket kring Örebro inför säsongen. Och där säger vi välkommen till örebroaren David Flatbacke Karlsson.
Tack så mycket. Kul att få vara med här i DIF-podden. Stor ära.
Ja, kul att du tar dig tid verkligen. Vi får se om det här blir någonting som fler lag ställer upp på och eller fler lag, fler supportrar till andra lag ska man väl säga. Så det blir kul att höra liksom andra sidan av myntet inför onsdagen då. Vi kan väl börja med lite artighetsfrågor. Hur står läget till i Örebro?
Ja, det var lite som i Svenska Fans sändning som jag var med i här och pratade om ÖSK och inför säsongen nu då. Att jag inte varit i Örebro på 4 månader då, staden Örebro, sen de spelade cupmatch mot Brage hemma, så det senaste hemmamatchen. Men om vi då liksom rent generellt vad jag får för bild i supporterleden och sånt där, så är ju läget ändå förhållandevis bra. Det var ju en tråkig start på säsongen igår med vad i alla fall jag tycker var en lite orättvis förlust mot AIK. Men i övrigt så är folk även ganska glada över att säsongen är igång igen, även om det är jättetråkigt med tomma läktare då förstås. Det gör ju ont, det är ett måste sett det som sker idag. Men jag tycker ändå också, efter att värvningen av Nahir Besara, så har tonläget på det stora hela ändå blivit ja, men bättre, mer positivt. Nahir är en fantastisk spelare som kan klubben sedan tidigare. Och även då om man ska se något positivt i det hela, så har man ju fått mer tid att träna ihop sig nu onekligen under den här rekordlånga försäsongen. För det såg i allhetens namn inte speciellt bra ut fram tills avbrottet i mars då för coronaviruset.
Nej, det är inte känslan att man oftast, eller nu i dessa dagar, så nämner man att liksom lagen som kanske inte topp eller tippas var i den absoluta toppen, att det här skulle vara jättebra för dem. Varför Robin, varför tänker du att man går i de tankarna hela tiden? För det är väl liksom even steven för allt och alla, eller?
Ja, det är väl kanske det här att lite som lite så här, det svenska cupsyndromet, det här att alla kan slå alla när det drar igång liksom. Under kuppen så råder ju oftast inte särskilt mycket logik och vissa lagar ringer rostiga som fan och så. Det känns väl som att vi kan få en sån inledning på Allsvenskan också. Även om premiäromgången blev väldigt programenlig.
Ja, det var väl egentligen bara Göteborg som inte inte levde.
Den hade kunnat gått åt bägge hållen.
Ja, men verkligen. Men det är väl lite mer att de har ju fan pumpat på som om det var vanlig säsong. De har ju köpt som aldrig förr. Känns det som. Men, tillbaka till Örebro. Hur mår Örebro under... Liksom hur har man märkt av coronan där? Jag har väldigt dålig koll på övriga lag förutom Stockholmslagen egentligen, där man vet att det har varit ett gäng med Swish-kampanjer och lite annat för att hjälpa föreningen. Hur ser det ut i Örebro?
Jag sitter ju först och främst då i Kubanernas styrelse också, ÖSK Supporterklubb, fast jag bor i Stockholm då sedan många år tillbaka. Och vi körde så sent som igår, för att ta ett exempel, bara en supportersändning på YouTube då inför premiären där vi samlade in lite pengar. Lyckades ändå få in en hel del, så det var bra gjort. Vi hade studiosnack med bland annat er gamla favorit Patrik Haginger då, en Örebro-kille som han ledde programmet faktiskt ihop med en supporter, så det var jättekul. Sen har ju klubben kört lite kampanjer, framförallt kanske mer med att bli medlem för att ändå på sikt också kunna få ut någonting mer av den och bara skicka in 300 spänn. Det är inte så bara och så bara, men man har byggt det mera på medlemskapet, för såklart försöka nå ut till företag och sånt där. Man har inte sålt liksom rena biljetter till fiktiva matcher som man gjorde i hockeyn till exempel väldigt mycket. Men nu hade något initiativ för att höja ljudet på anläggningen då. Jag var ju såklart inte där mot AIK. Att det skulle vara supportersånger, ju fler som köpte desto mer hördes det då ur högtalarna på uppvärmningen. Så det är väl den typen. Sen har ju vi på Kubanerna, vi har ju också försökt samla in pengar till klubben genom att sälja våra merchandise-produkter och sånt där på kampanjer. Och lite på det sättet. Så det har ju varit insamlingar, absolut. Men de har inte blivit lika uppmärksammade som bland annat det som har gjorts i Stockholm och kanske Göteborg och Malmö och sådär.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hur har responsen varit då?
Det är såklart jättesvårt. Man får ju sätta saker i perspektiv. Vi är ju en klubb då, ÖSK, som är betydligt mindre än Stockholmsklubbarna då, såklart. Men jag tycker ändå att det har varit bra. I alla fall på vår sändning igår så var det liksom bra med pengar in. Stort intresse. Det är första gången vi kör något sånt där överhuvudtaget. Så jag tycker absolut att det har varit bra respons och ett stort intresse för att vara med och hjälpa ÖSK. Sen håller man väl på nu här med när det blir klart att det inte blir någon publik. I alla fall till en början då. Med en kampanj att man ska behålla sitt årskort i systemet, eller vad man ska säga, och inte kräva tillbaka pengar. Och det verkar vara rätt många som väljer att behålla det också. Så man håller igång på flera fronter så gott det går. Jag tycker det känns som att stan sluter upp bakom ÖSK, absolut. Sen är det klart att när det inte blir matcher på så här lång tid så... Och det händer så mycket annat som är så mycket liksom... Det går inte ens att jämföra med allt som sker ute i samhället, tyvärr. Det är väldigt hemskt att det gör det. Så har ju såklart ÖSK också tappat lite som alla andra klubbar. Jag tror många med all rätt prioriterar annat också. Men jag tycker väl att det har varit bättre än väntat med intresse. ÖSK betyder i Örebro och det känns kul.
Ja, kul. Det där vill man ju att liksom, så många som möjligt går starka ur det här. Förutom möjligen två lag kanske. Men
ja, tre, kan det, om vi ja, tre räknar med Norrland.
Ja, släng in DG först och så har vi fyra.
Men du Robin, jag sätter dig lite på pottkanten här då. Varför heter de Kubanerna, den officiella supporterorganisationen?
Ja, det ska jag berätta för dig och David. Att det grundades väl egentligen för att man hade två... spelare från Kuba som ja, blev lite för ligfavoriter. Paulo Yuga och
nej, ja, här är, jag tror du är helt fel ute. Ja, är det har du inte med att det är någon som hette Kuba i efternamn som pumpar in mål i Örebro?
Så här är det. Ja, Kuba är ju rätt som sådant att det är liksom, namnet kommer från en Kuba, och det är ju Miroslav Kubistall. Det var ju, jag var inte född när han spelade i ÖSK. Det här var början på 90-talet, men han blev ju en superfavorit och var med där under början på 90-talet när ÖSK var som kanske allra bäst. Bland annat kom tvåa 94. Det var en målskytt och en superprofil som gjorde ett antal säsonger i klubben och många mål i övrigt. Så jag var ju som sagt inte född, jag har aldrig sett honom spela. Men han är ju liksom legenden idag. Han har ju inte namngett support i klubben för ingenting. Det är polska anfallare då.
Kuba för så här. Ja, fortsätter.
Ja, nej, det var ju liksom med Oyuga som du pratade om där, Robin.
Ja. Han är från Kenya.
Ja, Kenya, exakt. Oyuga och Bonaventure Maruti där. Och de kommer jag ihåg lite grann. Det är bland mina första minnen, 02-03 där, när de lirade i ÖSK.
Starkaste minnet man har från Paul Oyuga är ju när Kim Källström får honom utvisad i omgång 4 2003 genom att lite fult dunka en frispark på honom.
Han hade redan har ett gult kort. Ja, exakt.
Ja. Och sen dess har ju Källström, eller ja, sen dess, han blev ju utbuad på Eiravallen då. Och så lite fördom jag har haft då, att han liksom alltid har varit lite impopulär i Örebro efter det.
Det stämmer nog. Men du Robin, du har ju inte varit så här snett ute på någonting sen du var med i det här musikquiz, eller det var musikquiz i DIF-quizet vi hade.
Ja, men du lägger lite minor för mig så där ibland.
Ja, men kul utmana.
Men jag hade för mig att det var för att, efter någon spelare, jag hade för mig att det var någon kubansk anfallare. Men det,
ja, det är namnet typ på anfallaren, så att det var inte helt fel.
Ja.
Men Örebro då inför säsongen, vad, om, liksom, vad har tongångarna varit? Vad har ni... Vad är rimliga förväntningar? Hur liksom, truppmässigt, hur ser det ut? Vad har ni tappat inför i år och vad har tillkommit? Vad är spännande och vad är de största farhågorna? Liksom?
Visst har man kommit nio senaste 4 av 5 åren?
Någonting i den stilen. Jag ska inte svära på det, men det är nio mer eller mindre varje säsong sedan 2015.
Mest givna mittenlaget.
Oh, exakt. Det är ju lite på gott och ont det där. Man känner väl på ett sätt, om man ser till ÖSKs ekonomi, så den är ju, de gör man det ganska bra faktiskt. Jag tror man är laget som har tagit de senaste säsongerna, i alla fall förra säsongen, flest poäng då sett till liksom sin ekonomi i truppen, vad spelarna kostar. Finns någon uträkning på det där? Jag har den inte i huvudet. Så man har gjort det ganska bra så. Men det är också frustrerande, för man har ju en ganska, man har ju en väldigt bra grund att stå på. Finns ett bra fotbollsintresse i Örebro, och man har ju liksom, har man alla spelare friska, klara, så är man riktigt bra i många liksom matcher. Då kan man slå vem som helst, var som helst, när som helst. Men man har ju också problem, som jag upplever, med en trupp som är ganska tunn fortsatt. Det har ju blivit en del förändringar. Framförallt nu då här, att Nahir Besara kom tillbaka. Det var ju fantastiskt bra. Det stärker ju på alla sätt och vis.
Det kan ju vara skillnaden mellan ganska många placeringar.
Ja, det tror jag också. Framförallt skillnaden mellan kvaliteten liksom, anfallsmässigt och underhållningsmässigt och sådär. Sen kan ju inte, han gör ju inte ett helt lag själv, men man har ju även tagit in då Superettans skyttekung, Erik Björndal. Han är ju Örebro-kille från början, men slog igenom sent, och efter 2 säsonger i Degerfors nu då faktiskt, så har han verkligen, ja, men han har fått chansen här nu, 30 år gammal, så det är jättespännande. Sen har man ett antal värvningar från lägre divisioner. Det är ju spelare då som man kanske inte känner till på riktigt samma sätt. De har gjort bra i Superettan där de har spelat, och framförallt Benjamin Hjertstrand och Robin Bok och sådär. Så att de ska ta steget nu, och det får vi väl se liksom. Det är en annan sak. Det kommer nog, men det kan ta tid. Och sen Jack Lade ska vi inte glömma heller. Han kommer i alla fall att spela här mot Djurgården på onsdag. Sen får man väl se. Det där låneavtalet går ut om någon, några veckor som det är tänkt. Men det är också en jättespännande bra förstärkning som gör anfallet lite bredare. Om man tittar på spelare ut från förra säsongen. Det känns, det här är så länge sedan nu. Sen silly season i december, januari känns det som. Så man kommer ju knappt ihåg, men det skulle ju kunna vara Martin Lorentzon, var en betydelsefull pjäs som lämnade i alla fall. Rutinerad back som, ja, men tyckte var väldigt bra på det stora hela, 35 år gammal. Sen ett par yngre killar ut som han har lånat ut och sådär också. Men jag tror inte det är några som man som Djurgårdssupporter eller supporter till något annat lag har lagt så mycket märke till.
Nej, nej, när det gäller det då, vad, vem i Örebro skulle du säga hade varit mycket mer upphypad om han tillhörde ett Stockholmslag?
Oj, det finns ett antal spelare på det, på den punkten som jag tänker på. Framförallt så är det kanske Jake Larsson då, som verkligen, han kom förra säsongen. Han är från Örebro från början, men hamnade i Hammarby som 17-18-åring. Var ju fruktansvärt bra. Började med provspel, kom in, etablerade sig, slutade säsongen med 8 mål och ett antal assist framåt i alla fall hade han också. Och var ju exceptionellt sett till vad man kanske haft för talanger tidigare år som har kommit fram. Han tog verkligen liksom för sig och var bra. Kanske inte i matcherna mot Djurgården då möjligtvis, men det var det väl ingen i ÖSK som var. Verkligen inte på Bern Arena i alla fall i premiärmatchen där. Det är väl en sån spelare. En annan är kanske David Seger som är värvad inför säsongen nu. Det glömde jag prata om. Det är också en supertalang. Värvad från Sollentuna då. Fanns säkert på radarn hos Stockholmsklubbarna också. Men nu blev det ÖSK. Och det är en värvning som har gått lite i skymundan också. Men som har imponerat, vad jag förstått, jättebra på träningar och så. Nu spelade han inte någonting mot AIK. Men det är sådana spelare. Sen kanske även en sån som Kevin Wright, ytterbacken. Verkligen ett offensivt hot som jag tycker ändå... Ja, framförallt bjöd han ju Djurgården från straff på Tele2 Arena förra säsongen med århundradets högsta hand, tror jag, i Stockholm. Det var ju såklart att det gick ju inte att komma ifrån. Men han har också utmärkt sig mycket, väldigt bra kreativ. Men kanske inte hypas på samma sätt. Och samma är kanske lite för Oskar Jansson, målvakten som var...
Ja, det tycker jag är en bra, stabil målvakt alltså.
Ja, verkligen. Och släppte ÖSK ändå in näst flest mål förra säsongen. Så ska man vända in på ett frågetecken till så är det väl hur försvaret ska sättas framför Oskar. För det hade varit många mål till om inte Oskar hade varit så bra.
Ja, det tycker jag är en bra mål faktiskt.
Han har väl en sväng i Tottenham, va?
Ja, det var han som var...
Han fick ju stå någon match på White Hart Lane när han var 18 år. Men slog väl kanske inte riktigt igenom, så hamnade han i den här lånekarusellen sen, som jag tror många av de här yngre spelarna från andra länder i.
Exakt. Bradford. Shamrock Rovers, Djurgårdskoppling.
Ja, exakt. Ja, men det brukar ju kunna bli så med en del som yngre spelare från andra länder i England, att de hänger i den där karusellen ett tag, sen går kontraktet ut, får de inte förlängt. Och då hamnade han i ÖSK igen då 2013 och har ju varit otroligt bra på det stora hela sen dess.
Ja.
Hur gammal är han idag?
Oskar är 30, född 1990 där. Har kontrakt
som går ut här. Så här är det intressant kanske om någon låter det gå ut och se om man kanske kan få ett, ja, no disrespect till David, men ett bättre jobb kanske.
Ja, precis. Man behöver ju inte få ett bättre jobb i Sverige nödvändigtvis, utan det går ju också att flytta utomlands.
Ja.
Så får vi se. Men,
David, du har inte nämnt... Nordin Gerzic, alltså, är han kvar? För det känns som att...
Han är inte så spännande.
Nej, verkligen inte. Men nu är jag kanske väldigt lite påläst där, men det känns som att i 10 års tid så har allt kretsat kring att det ska gå via honom på något vis. Men det har i 10 års tid utifrån sett liksom känns som att varför gör man så där?
Jag förstår tanken, och först och främst då, Nordin är absolut kvar i ÖSK. Lagkapten, fyller 37 år i höst, still going strong, startade mot AIK. Har väl kommit igång lite bättre efter en trögare försäsong. Men jag kan absolut hålla med om att han blir för viktig för laget på många sätt. Sen är han en fantastisk människa, fantastisk ambassadör liksom för klubben. Och otroligt, otroligt viktig sån här pådrivare. Och framförallt i sidan av plan, där är han ju liksom överlägset skickligast kan jag tycka. Bilden jag får, jätteviktig. Sen på planen är det klart att det säger han ju själv med, att han blir ju lite äldre nu. Och det kräver väl andra typer av förberedelser och sådär, liksom hur man matchar honom. Framförallt nu när det är så här tätt matchande. Men man ser ofta utifrån sett faktiskt hur viktig han är först när han inte spelar. För man kan jämföra på ÖSKs antal tagna poäng under säsongen när Nordin varit skadad. Och det skiljer ganska mycket. Det kan vara liksom att man tar, ja, det är många poäng fler med Nordin i alla fall än utan. Så han betyder ju mycket på planen. Sen är det klart att man tittar säkert där också på att börja skola in lite andra spelare. Man har ju ett par unga innermittfältare. De glömde jag nämna då, i Simon Amin och Dennis Kolander framförallt, som mer eller mindre ska väl skolas in lite på den där posten i mitten ihop med kanske Johan Mårtensson då. Så Nordin är jätteviktig, men det är klart man har känt förut tidigare att det har varit svårt för ÖSK att spela utan honom faktiskt. Och där är väl någonting som jag vill se en förbättring på också, att man ska inte vara så beroende av en spelare, utan det gäller att fler kan komma fram och ta den rollen. För han kommer ju heller inte spela för evigt, även om man vill spela tills han är 50 själv. Om man känner honom rätt så kommer han inte kunna göra det för evigt. Så det gäller att matcha in flera där. Och jag håller med om att man ibland har varit för beroende av Nordin faktiskt.
Jag blev lite förvånad igår att Agat Mehmeti startade. För han startade väl inte en enda match förra säsongen?
Nej, exakt. Han kom in skadad, alltså halvskadad och liksom i lite... machotränad form och sådär. Det tog en väldigt tid att få igång honom. Och det var liksom, han gjorde inte en minut på hela vårsäsongen. Och det var liksom bakslag med skador och allt sånt där liksom. Nu har han väl fått en hel försäsong att träna upp sig.
Och verkar,
ja, verkligen, verkligen. Inte bara en hel utan två kanske. Nej, men han verkar liksom ha vuxit in i det nu. Han är otroligt bra fotbollsspelare. Det ser man, det såg man även förra säsongen när han väl var frisk då. Så spelade han otroligt bra när han kom in. Gjorde några mål och framspelningar och sådär. Så det är en nyckel för ÖSK att han håller sig frisk nu. Och då tror jag att han kan göra 10 mål plus. Han har de kvaliteterna, men det gäller ju att kroppen håller också. Men det är klart, får man liksom en fullträff där och ha lite tur med honom och ett par spelare till, då är ÖSK verkligen bra, tror jag, framåt. Då har man jättebra möjligheter att hota.
Vad är statusen på Martin Broberg?
Ja, statusen var att han var med i kubanernas supportersändning igår före match. Nej, men om man zoomar ut lite större perspektiv, så han fortsätter ju ha problem med skador. Och det är lite tråkigt, han kan vara på väg tillbaka och så kommer det något bakslag. För det är en otroligt bra spelare, han och bra kille. Han tillför verkligen en extra dimension i ÖSK-spel. Och det är helt annorlunda kantspel och allting. Han är en väldigt positiv person, han driver på, han tar ansvar, han gör poäng. ÖSK är ett mycket bättre lag när han spelar. Och det är klart att hans långa frånvaro förra säsongen och frånvaro nu i början av säsongen. Vi får väl se, han håller väl på att träna lite och sådär. Så hoppas han kan spela om några veckor i alla fall. Ja, men det är en jätteviktig spelare som just nu inte kan hjälpa ÖSK i alla fall. På planen.
Vad är det som håller honom borta från spel nu? Vad är det för skada?
Olika typer av skador. Nu ska jag inte svära på den senaste här. Men han har väl haft problem med... Ja, men det känner många olika typer av skador. Men det är väl knä, höft, någonting där. Jag ska väl säga att jag är inte helt säker på vad den här senaste är. Men han har ljumskan haft problem med också. Det har varit många, många grejer tyvärr. Det är jättetråkigt. Framförallt för honom själv då också.
Mm. Jag tänkte bara nyfiken. Liksom, kring Örebro finns det ju... en hel del bra föreningar med ungdomsverksamhet, och Örebro har väl också en gedigen ungdomsverksamhet. Men hur ser åldern ut med tanke på att det finns liksom BK Forward, du har Rynninge, du har Karslund som har varit bra på att få fram lovande spelare. Vad är liksom truppen i ÖSK, hur ser den ut åldersmässigt? Förutom Nordin 37 då?
Ja, precis. Nordin 37 och Oscar 30. Nej, men alltså det är mycket, man har föryngrat truppen. Det är faktiskt roligt att se. Man har Jack Lane född 2001 som startade igår. Nu är han ju ganska etablerad. Jag ska inte lova någon medelålder exakt, för det har jag inte på mig. Men den är ung. Man har många spelare som är yngre än mig i laget nu. Och jag är ju 24, så om man då gör den... Man beror ju på vad man ser som ålder och gammalt och allt vad det nu är. Men man har fått in många, man har spelat in många fler yngre om vi zoomar ut och tar ett bredare perspektiv. Så har man bland annat Orvar Bergmarks barnbarn Niklas Bergmark, född 02, gjorde ett antal matcher förra säsongen. Thomas Andersson, mittbackens son Helmer, född 2001. Samma sak där. Jake Larsson, född 99. Man har föryngrat, verkligen. Och det tycker jag är helt rätt sätt att ta, för jag tror det, att göra. För jag tror att det är det man behöver också för att kunna lyckas i ÖSK-skor. Att man fostrar egna spelare, blir bättre på det. Blir bättre på att ha samarbeten med... Ja, Rynninge, Forvar, Karslund och även Örebro Syrianska som har gått upp i division 1 nu då också faktiskt. Så finns det ju bra möjligheter där att bli mycket bättre än vad man har varit tidigare. När spelare som till exempel, ja, vad ska vi ta då? Jonathan Ring, för att prata Djurgården som exempel. Han är ju från Adolfsberg i Örebro då. ÖSK missar ju honom. Man missade Gilon Hamad och Durmas och Isak Kiese Thelin och sådana där spelare från Örebro. Så det gäller ju att bli bättre på att plocka upp dem. Och det tycker jag Axel Kjell, som har varit många år i forward, både som spelare och tränare, gör ett bra jobb. Sen ser man inte resultat av det på planen. Kanske snarare tvärtom, lite kortsiktigt ibland. Som förra hösten mot Djurgården till exempel, när man startade med ett ungt lag, så blev det kanske lite situationer och grejer som inte hade blivit med etablerade spelare på samma sätt. Men det gäller ju genom chansen också. Jag tycker Axel är bra på det. Det kommer betala sig på sikt. Det är jag säker på.
Är det att man är fega då, eller? För att nog, man säger att man är ett evigt mittenlag sådär, men... Var sjunde år så brukar man ju typ åka ur. Det är det man är skraj för liksom.
Ja, vi vet inte hur mycket vi åkte ut nu. Vi åkte ur 2012 där såklart. Ja. Men jag tror man inte, och sen var det tvångsnedflyttningen där 2004. Men den var ju liksom inte på dåligt för att man var sämst i serien som man åkte ur då.
Jag var ju sjua.
Ja, precis. Men visst, det kan vara lite sådär. Sen tror jag framförallt att det har handlat om att de som har kommit fram tidigare år liksom kanske i min generation, nu generaliserar jag ju liksom, men de har nog varit för dåliga tror jag bara också. Man har inte varit tillräckligt bra på att jobba med dem, de egna talangerna. Det har blivit mycket bättre nu med de här på senare år. För nu har man faktiskt, vad ska man säga, ja, men det är ett antal yngre som startar varje match, ett antal yngre på bänken, de yngre kommer in och de är inte bara där, de bidrar. Sen är det klart att det räcker inte alla gånger ändå, men det gör det inte för de etablerade heller. Jag tror att de har varit för svaga tidigare säsonger, det är min uppfattning. Jag har ju ett U21-lag som har varit, ja, men kommit sist varje år nästan och sådär i sin serie. Jag har alltid fått dyngstryk av Djurgården och sånt där också. Det har jag sett live flera gånger själv. Man, för att sammanfatta det kort så, man har blivit bättre på det. De som kommer in är bättre. Jag antar att ungdoms, liksom, uppsättningen och sådär med tränare och ledare också är mycket bättre. Det börjar betala av sig lite. Men man hade ju ett antal år när man knappt hade en egen spelare i truppen. I alla fall inte någon som kom direkt från ÖSK. De kunde ju komma tillbaka efter några år någon annanstans ibland. Men nej, man har blivit bättre på det helt enkelt. Och det är en väldigt viktig grej.
Vad gick snett igår då? Mot AIK ska sägas för de som inte lyssnade. Eller såg matchen.
Ja, precis. Nej, men alltså, det jag tror gick snett där i den matchen, jag såg ju den såklart. Och jag kollade lite på er match också faktiskt mot Sirius. Nej, men börja jättebra. Jag tycker att jag ska spela väldigt bra i matchen. Och det var som jag sa här i början, att förtjänar inte att förlora den. Jag tycker i första halvlek så är man bra. Man har koll på AIK, som jag tycker såg lite ringrostigt ut. Man skapar ju 2-3 jättechanser. Och det är klart, en av de där chanserna ska ju vara mål på minst, som Agon, Mimeti och Jaklane har. Men när man då inte gör mål, AIK kommer ju in i det där bättre och bättre i slutet på första halvlek. Spelar, de äggar ju igång, de tänder ju till och det börjar sitta. Då kände man att det var jobbigt i paus, för vi har bränt 3 jättebra lägen mot ett lag vi förmodligen inte har samma bredd som. Och de har kommit igång mer och mer, nu blir det jobbigt. Sen i andra halvlek tycker jag ÖSK öppnar liksom okej. Okay. Det mattas lite, men det är ändå det okej. Okay. Sen får jag AIK det där målet. Jag tycker att man har lite, jag gillar inte att skylla på domarna. Jag tycker inte man ska göra det. Men jag tycker att AIK har lite flyt när de gör 1-0. För jag tycker
att marginalerna med sig där. Alltså, dels situationen innan där. Det brukar ju inte bli straff, men har man tur så får man ju med sig en straff om man är ÖSK i det läget när det sker ungefär 2 minuter innan AIKs mål.
Så är det, och sen framförallt så är det, jag kan köpa att det inte blir straff, absolut.
Ja, det kan, för det brukar inte bli straff från där. Jag tycker kanske att det borde börja bli det, för att försvararen gör ju liksom ingenting för att spela boll, utan man sätter bara in en tackling på någon för att ge sig själv en fördel. Men ja, om ni inte vet vilken situation jag menar så får ni väl kolla. Men,
och sen efter det då? Precis, ja, men det blir ju så. Jag tycker det är trist när Besara, han blir verkligen knuffad i ryggen och kan inte försvara sig mot...
Framförallt så brukar det bli avblåst ganska enkelt för de där situationerna.
Det är det jag tycker också. Sen ÖSK har ju problem med fasta situationer. Alltså, jag tycker man har tufft både framåt och defensivt. Men det var tråkigt i alla fall, för det känns som att där gick ju luften ur. Sen tycker jag ändå att man försöker, man gör ingen dålig match. Jag såg jättemånga grejer i spelet som jag tyckte var riktigt bra. Man har det, men det är också lite svårt att skapa mot AIK. Det är inget lag man vill hamna i underlag emot så där. Det är svårt. De är duktiga på att försvara sig.
Spelade AIK så mycket annorlunda mot tidigare? Alltså,
svårt att säga, jag har inte sett dem någonting så där, men jag tyckte det var ganska mycket, var ganska likt, men jag tror det är bra för dem att de försöker ställa om sig lite, AIK, och utveckla sin profil. Men det var en typisk förlust mot AIK, och åka på liksom en fast situation och sen blir det ju den här kontringen på slutet. Det är ett fantastiskt avslut av AIK-spelaren. Det var väl Yassir Asani tror jag han heter. Det var jättesnyggt mål. Men det var ändå liksom typiskt att åka på det. För de får ju lite kontringslägen. Och ÖSK har det skottet i ribban. Men i övrigt så har man, orkar man inte riktigt. Man har inte den där bredden att kunna byta in. Och liksom förändra heller på samma sätt som kanske AIK kan. Och som Djurgården kunde mot Sirius. Jag menar, ta in Radetinac och Kalle Holmberg. Och ta ut Astrid och Kujovic var det va?
Ja.
Det är ganska bra byten att kunna göra faktiskt.
Sen slänga in Bergkrot och så här. Det är spelare som är liksom på samma nivå på något sätt. Man försämrar inte. Skulle man varit ÖSK till exempel, då skulle jag nästan liksom känt lite Ågren för att göra byten. För att det är ju klart sämre spelare som kommer in.
Ja, men så blir
även
det ju.
Även om de är piggare liksom.
Exakt. Där ser man ju kanske lite skillnaden också på AIK och ÖSK. Och för att ta den matchen då, att AIK kan göra lite mer. Sen tycker jag ändå ÖSK ska inte skämmas över det där. Med lite flyt och marginaler på rätt sida och utnyttjade av chanser så hade man ju kunnat vunnit matchen lika gärna. Så jag tyckte det var mycket som ändå var rätt bra faktiskt, sett i förutsättningarna. Så det är aldrig kul att förlora, såklart.
Vad lär skilja sig mot Djurgården då? Det är för att det kanske
jag vill bara göra ett nedslag i att... var den här motpolen mot inte hylla Gnaget här. Asanis träff, det är en gång ingen gång. Bara flika in i.
Han verkar ju rätt dålig också.
Ja, han hade ju problem i övrigt. Det var väl han som kunde fått straffen emot sig där också. Så att det var, han hade marginaler på rätt sida också. Ja.
Men som Robin säger, liksom, vad kan vi förvänta oss att Örebro...
Vi förväntar oss lite rotation i Djurgårdens lag. Men vi har ju också en bredare trupp. Tror du att vi får i princip samma elva i ÖSK eller?
Svårt det där. Alltså, ÖSK har ju som sagt en mycket tunnare trupp än vad Djurgården har. Alltså, jag tror man kommer i grunden att spela liknande i formationen. Däremot kan det nog bli en mer defensiv inriktning på matchen också. Jag tror man kommer ha mindre boll än man ändå hade stundtals mot AIK. Djurgården, nu har man ju inte fansen med sig såklart då, men man vill nog komma ut och liksom blåsa över ÖSK första 15-20 som man har gjort tidigare år. Och
man är nog alltså nöjda med insatsen mot Sirius heller. Man vill, alltså, man vill nog visa verkligen att vi tar kontroll över matchen den här gången.
Det är det jag tror också.
Vi var ju inne på det lite innan vi spelade in här, att senaste 10 mötena så har ju Djurgården haft det väldigt bra mot Örebro. Det är 8 vinster, 1 kryss och 1 förlust. Vad talar för Örebro då på onsdag?
Ja, det är väl egentligen ingenting höll jag på att säga, och det är kanske just det som talar för ÖSK också, för ingen förväntar sig att ÖSK ska kunna ens utmana Djurgården, så det tror jag man kan göra, men ingen förväntar sig ju det. Så jag tror ju liksom att sen ÖSK som sagt ett bra lag. Har man en bra dag, vilket krävs för att ha chansen mot Djurgården då, och de andra topplagen såklart, så har man ju alla möjligheter att hota och oroa och sådär. Nyckeln är väl att inte släppa in ett tidigt mål och hamna i tidigt underläge. Då tror jag det kan bli lite myror i huvudet på Djurgårdsspelarna efter ett tag. Om man inte, man får ingen utdelning och man inte får att flyta heller liksom sådär. Då tror jag det kan bli lite, om man har ingen publik som stöttar eller liksom drar igång en heller, då tror jag det kan bli lite tufft. Men nyckeln är ju helt klart i början av matchen och inte hamna i underläge. Och då inte bara siffermässigt utan även mentalt underläge, för att man liksom inte hinner med eller så. Så det gäller med en kontrollerad öppning och försöka stoppa Djurgårdens kreativitet, spela tufft och gå på omställningar. Det är väl lite det som jag ser som ÖSKs chans.
Om vi förväntar oss lite rotation som jag sa. Tror du att, eller vem skulle du helst möta, eller vad hoppas du att Djurgården ställer upp med för lag? Jag misstänker väl rotation. Alltså, möter du hellre Emil Kujovic som nummer 9 eller en Kalle Holmberg?
Kalle Holmberg är ju gammal ÖSK-spelare, så det är väl alltid kul om Almebäck kan trycka till honom lite extra kanske. Nej, men om man ser det i liksom ett bredare perspektiv, så Djurgården är ju ett bra lag rakt igenom som ett av topplagen liksom i Allsvenskan, som absolut har chans och bra chans att vinna guld i år också, tror jag. Så det där spelar inte så stor roll. Jag tror att ÖSK kommer tvingas göra någon typ av förändring också. Exakt vilken ska låta vara osagt. Men det kommer bli tufft och jobbigt hur som helst. Det krävs minst 100% i minst 90 minuter.
Misstänker väl att gamla ÖSK Najdarevic inte kommer starta heller, i och med att han startade sist. Kanske vi får en annan gammal ÖSK, Kevin Walker, som spelar.
Ni har mycket gamla ÖSK-spelare i Djurgården. Det är kul.
Mm. Nu blev jag så här, vilka har vi? Vi har Kevin, vi har Astrid, vi har Kalle Holmberg, vi har Jonathan Ring, eller som i alla fall har Örebro-koppling. Vad har vi mer?
Det är väl
Haginge har vi haft.
Ja, men det har ju varit många spelare som har ganska liksom tydlig, alltså genom åren, som har haft ganska tydlig koppling mellan både Johan Wallinder, om vi ska gå tillbaka långt, Niklas Rask och Samuel Bavoa.
Ja, just det. Ja.
Joel Riddes.
Joel Riddes,
också tydlig.
Men David, om du får ta fram spåkulan då, hur slutar onsdagen? Om vi rundar av med en riktig gissning.
Ja, det kommer att bli en riktig gissning också. Nej, det jag känner spontant, för att ändå lägga ut det lite grann, så tror jag att jag ska ha bra chanser att få till en bra prestation. Jag tyckte det mycket så bra ut mot AIK, så jag hoppas man fortsätter med det och verkligen tror på det i 90 minuter. Då tror jag man kan störa Djurgården. Det är klart, den statistiken talar ju emot. Jag menar, vi har inte vunnit i Stockholm på 5 år heller, och inte vunnit mot Djurgården borta på 6 år. Jag tror vi vann 2010 senast hemma mot Djurgården. Så att det är inget favoritlag att möta så. Det var inget att förlora. Så jag tycker liksom att det handlar om fokus, tro på det man gör. Göra en ordentlig insats, så tror jag man har chansen att hota. Så jag får väl tippa med hjärtat och säga att det slutar 1-1 då.
Och vi hoppas ju givetvis att du har jättefel.
Men... Ja, jag tar ju gärna...
Man är ju positiv om man tippar från hjärtat och tippar 1-1.
Ja, precis. Men det logiska kanske att Djurgården ändå vinner med 2-1 då, om man säger det så. För det brukar kunna se ut så där när man möter lagen i toppen, att de har lite individuell kvalitet, lite spets och lite mer ork som gör att de kanske avgör sent.
Mm. Men du, vi lyfter på hatten och tackar som var den att du ville ta tid och gästa oss i våran införpodd.
Ja, tack själva. Det var jätteroligt att få vara med, så får bästa lag vinna på onsdag helt enkelt.
Ja, och lycka till i framtiden förutom nu då på onsdag.
Ja, jag önskar er detsamma.
Tack.
Tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.